morgon. Ester Jervis heter jag, en av pastorerna här. Och idag kommer jag predika om tro på vad Gud säger. Tro på vad Gud säger. Men innan jag börjar med det här, är det några som var med igår på förmiddagen? Räcker upp hand? Ja, visst var det en bra dag. Kalle gjorde bra jobb. Ja, jag har en liten vittnesbörd från det. Vi skulle dela oss upp i grupper på det andra passet. Och så skulle vi dela någonting till var och en om vad Gud säger till oss nu. Vi skulle lyssna till Gud för en nu-ord. Och det som jag fick var verkligen ett nu-ord, kan jag säga. Att en av dem som var där i gruppen sa, jag ser dig bredvid din köksbänk och du tittar på ett brev. Och du funderar på hur det här kommer funka. Och det var så, jag hade precis den där förmiddagen tittat på ett brev som jag hade fått i veckan. Jag visste inte hur jag skulle göra med brevet. Och var jag orolig. Och han sa, men Jesus är med dig i det. Och jag var så berörd, kan man säga. Det var 2 timmar tidigare hade jag stod, aj, hur ska det här funka? Och han såg hela och vad hade hänt? Wow! Det är ett tecken av Guds kärlek, eller hur? Yes, det är det. Ja, men är det någon av er som har haft en situation som har sett väldigt hopplös ut? Är det någon av er som har varit på en sån situation som jag hade beskrivit? Man vet inte, vad kommer vi göra nu? Om jag berättar att jag håller på Manchester United. Jag nu har kanske inte så många vänner, jag vet inte. jag tycker de är bra. Men det är inte alltid lätt att titta på dem när de spelar fotboll. Det kan vara så att de håller på att förlora 90 minuter och sen vinner plötsligt på sista minut. Och det var en sån match som jag kommer ihåg väldigt, väldigt tydlig. Det var mot Bayern Munich 1999, UEFA Champions League-finalen. Jag vet inte om det är någon som är här som kommer ihåg den här matchen. Det var väldigt, väldigt stor för oss i alla fall som håller på Manchester United. Det var 1-0 till Bayern Munich och 90 minuter hade spelat. Det blev ingen seger för Manchester United, tänkte jag. Jag hade suttit 90 minuter och hade inte sett ett enda mål. Men sen gjorde Teddy Sheringham mål. Oh, 1-1. Kanske. Sen 2 minuters extra tid. Vad hände där? Ole Gunnar Solskjaer. Yes. 2-1. De vann UEFA Champions-finalen. Jag hoppade upp och ner. Jag var så lycklig. Ja. Även om vi har ingen förväntan av det, kan hopplösa situationer plötsligt vända till hopp. Och det känns som färsk luft, eller hur? Det är ju, jag hade ingen förväntan. Men det här är bara fotboll. Så går vi vidare. Det är bara fotboll. Tänk på en situation i ditt liv som känns hopplös. Ni behöver kanske bara en mirakel som kunde rädda situationen. Det var hur det var för ankaren i den här berättelsen. Hon hade ingen pengar. Hon hade bara en flaska olja. Det var bara vad hon hade. Hon skulle plötsligt förlora hennes soner. De skulle bli slaver. Vad skulle hon göra åt det? Det som jag tänker på var, varför frågade hon Elisa om hjälp? Hon kände honom. Hennes man var en av profetlärjungar. De hade ju någon relation till varandra. Hon kände Elisa. Hennes man hade känt Elisa. Och hon vände sig till Elisa och frågade om hjälp som en som han var nära till henne. Som vän eller familj eller något sätt. Så det är mycket lättare att lita på dem som vi har vänskap med. Det är mycket lättare att lita på någon som vi är nära. Om vi är nära Gud så är det lättare att lita på honom. Det är svårare om Gud är långt bort för oss. Hur skulle vi då lita på honom? Om vi är nära Gud, då kunde vi lita på honom. Tror vi på vad Gud säger? Tror vi att Gud är god mot oss? Är det här bara information? Eller är det en grund som vi lever utifrån, som påverkar våra liv och våra beslut? Hör vi Guds röst dagligen? Kommer vi till honom när vi är desperata och förväntar vi oss att han kan och vill hjälpa oss? Det var hur det var för ankaren när hon kom till Guds man, Guds profet. Och hans svar i vers 3 är så här. Jag ska läsa det igen. Då sade han: gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyter det. Och så ska jag fokusera på den här versen i min predikan. Först, låna tomma kärl av alla dina grannar. Och det gäller tro. Det gäller tro. Ankaren får inte hjälp direkt från Elisa utan att hon får instruktioner. Den första instruktionen är att hon behöver få hjälp från hennes grannar. Och det är två saker som kommer utifrån det här. Först att hon behöver ödmjuka sig och be om hjälp. Hon klarar inte situationen själv. Hon behöver visa sina grannar att hon behöver hjälp från dem. Om vi aldrig visar vår behov så kommer vi aldrig att få hjälp. Om vi aldrig visar vår behov till andra eller till Gud så kommer vi aldrig få hjälp. För det är ingen som vet om det. Men sen är det intressant att hennes mirakel är inte bara någonting som är privat. Det är andra folk som är inblandad. Och så det är en sak att ta risk när det är bara jag. Det är helt annat sak att ta risk på ett offentligt sätt ut i världen. Det kostar mer. Till exempel, jag kan sitta hemma själv och ha en känsla att Gud säger: stå upp Andra Moseboken 6 och läsa den. Och det är en liten risk. Men det gör inget om jag har hört fel. Det är bara jag som vet det. Det är bara jag. Men tänk om jag upplever Guds ledning att be för någon ut på gatan. Gå be för din granne, säger Gud. Det är större risk, va? Om jag har fel, det är jag och de som vet om det. Oj. Kanske någon upplever att Gud säger: flytta stad, flytta land, gör det för mig. Det kostar mer, va? Det kostar mer. Men när vi tar sådana risker, då är det att vår tro växer. För vår mänsklighet räcker inte till. Det är inte nog. Men Gud räcker till. Han har en överflöd. Han räcker till i vår osäkerhet, i vår rädsla. Han räcker till när vi gör misstag. Han räcker till. Men jag säger så här, vänner. En stor risk som går fel kan vara mer vacker till Gud än ett liv med ingen misstag, med ingen risk heller. En stor risk som går fel kan vara mer vacker till Gud än en liv med ingen misstag, med ingen risk heller. Om vi står så här i vår fyrkantig loda, kanske vi tar ingen risk. Och vi gör ingen misstag. Men det är inte så vackert som någon som säger: men kanske, jag ska prova och se. Har jag hört från Gud? Tror jag på vad han säger? Ah, det blir inte rätt varje gång. Men man litar på Gud och det är vackert. Det är vackert. Att ta små risker är en bra början, men Gud är egentligen värt mer än en små risk. För han gav oss allt. Han gav oss allt. Kvinnan behövde lita på Elisas ord innan hon visste vad resultatet skulle bli. Det var inte så att Elisa gav henne alla detaljer. Hon visste inte vad skulle hända när hon hämtade alla tomma kärl. Varför skulle jag göra det? Men hon gjorde det ändå. Hon klev ut i mörkret. Hon behövde tappa kontroll. Och hur många av er vet att kontroll och tro inte kan leva tillsammans. Kontroll och tro inte kan leva tillsammans. Det står så här, 2 Korinthierbrevet 3 och vers 17. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Frihet, kontroll. Ankaren vet inte alls vad kommer hända, men hon behöver göra vad Elise säger och ber om hjälp i alla fall. Och hon var desperat. Om hon var stolt skulle hon aldrig be Elise om hjälp. Men att be hennes grannar om hjälp och att förlåna Tom och Kjell, det visar att hon har ingenting hemma. Hon hade redan sålt allt. Hon hade ingenting. Hon hade ingenting. Tänk om man har ingen till att bringa det hemma. Det är alla som har minst en till att bringa det hemma, eller hur? Va? Men om man har ingenting så har man ingenting, verkligen. Men hon behövde visa sina grannar det. Och då behöver man mycket sig. Hon hade så mycket ekonomisk skuld. Men hon bryr sig inte om det. När man är desperat har man inte tid för att vara stolt eller perfekt. Man struntar i att ha kontroll över situationen. Den enda lösningen är Gud. Då kan Gud verkligen börja använda oss och förvandla oss. Då kan han börja. När vi tappar kontroll, vi tappar stolthet. Då kan han börja. Och jag tänkte dela lite av min resa just nu. Att på något sätt jag kunde känna mig väldigt stolt. Jag har flyttat till Sverige. Woo! Men om jag kan säga ibland det känns som jag fortsätter i min mänsklighet. Även efter att jag har flyttat och lyssnat på Gud. Jag kan känna det ibland. Och jag vill hitta något hörn av säkerhet ändå. Men jag är hungrig för mer. Jag är hungrig för mer. Och jag vill inte se folk hela ibland. Jag vill inte hjälpa människor i min egen kraft. Jag vill att de träffar den levande Guden. Inte mig. För vad kan jag göra? Egentligen. Vad kan jag göra? Jag vill se människors liv förändrad. Och då behöver det att jag inte stannar kvar i min liten hörn som är trygg. Även om det är ett svensk hörn nu. Nej. Det är inte nog. Jag vill gå vidare. Jag vill ta ännu större risk. Jag är hungrig för mer. Och de som hungrar och törstar efter rättfärdighet ska bli mättad. Det är ständigt hunger. Det är inte en gång. Men Elise säger så här. Tomma kärl men inte för få. Tomma kärl men inte för få. Det är intressant. Det finns ett ledtråd i vad Elise säger till henne. Han talar ut ordet som en frö av tro. Och han skapar miljön av tro genom vad han säger. Om hon lyssnar nog kan hon upptäcka att det kommer mycket olja. För hon behöver många tomma kärl. Han säger tomma kärl men inte för få. Han behöver höra nog. Hon behöver bestämma. Vill hon ta emot det här frön av tro från Elise? Att han ger till henne. Tro på vad Gud säger. Även om det kostar dig allt. Tro på vad Gud säger. Men sen säger Lisa, stäng igen dörren om dig och dina söner. Och det gäller att hon har lydnad till alla detaljer. Varför skulle hon gå in och stänga igen dörren om sig? Jag har funderat på det här för länge och har läst mycket över det här. Och jag och Adin har pratat om det här. Vi brukar göra så här, om vi vill hjälpa folk läsa Bibeln, vi säger, ställer vissa frågor. Vad är det som händer? När? Var, varför? Men sist, är det något som överraskar dig? Och det var det här som överraskat mig. Att hon skulle stänga igen dörren om sig. Aha. Men varje detalj av vad Elise säger är viktig. Annars, varför skulle han ha sagt? Och det här är vad jag har kommit fram till. Först är det viktigt att det var ingen som kunde bryta in. Hennes enda fokus behövde vara på det som Elise bad henne att göra. Om vi ber till Gud för en mirakel behöver vi ha helheten och vår fokus på honom och hans helighet. Helheten och vår fokus. Det går inte om vi tittar hit och dit och om vi fladdrar runt. Vi tittar endast på Gud. Endast på Gud. Men kvinnan behövde ha också en atmosfär av tro. Hon behövde behålla det här miljö av tro som Elise skapade genom sina ord. Och det påminner mig om det här när Jesus uppväckte Jairus dotter från de döda i Markus 5. Han lät bara Petrus, Jakob och Johannes följa med. Inte alla 12 lärjungar. Det var inte alla som fick följa med. Bara de som hade tro. Han vill befara atmosfären. Om vi vill se Gud bryta in i svåra saker, vi nästan behöver vara envis med vår fokus så att det bara på Gud och vad han kan. Men det är inte någonting vi behöver stressa över eller svettas över. Det berör inte vår kraft. För det är inte svårt för Gud att komma in i sin kraft och kärlek. Det är inte svårt för honom. Men vi behöver vara bestämt och titta endast på honom och lyssna bara på honom. Och som ett exempel, det var 6 år sedan jag och Adrian, vi åkte till Redding, California och besökte det här stora kyrkan Bethel. Och vi hade en lördag i deras helande healing rooms, helande rum. Och det var intressant att de har 2 rum. En när de ber för dig, men innan du går in så har du ett rum som kallas för encounter room. Ja, när man skulle komma närmare Gud på något sätt. Och det var lovsång, det var musik, det var ingenting man behövde göra utan att bara stå eller sitta eller ligga i rummet och fokusera på Gud. Och målet av det här rummet var att ha endast fokus på Jesus och se hur vackert han var och hur stor han var. Och det var för oss som de skulle be för, också de som skulle be. Att alla hade stor tro innan de började öppna deras mun och be för någonting. De skapade en miljö av tro. De hade en fokus och det var bara på Jesus. Och det var inte svårt. Det var väldigt roligt och glädjefullt. Och fridsfullt. Det var ingen som strävade. Bara, Gud det här. Och då var det lätt att ta emot. När Jesus är stor i våra liv och våra tankar är det lätt att leva i en atmosfär av tro. När han är stor i våra liv och våra tankar. Men en tredje sak, varför skulle hon stänga dörren? Så att folk kunde se att det var bara Gud som gjorde mirakel. Det var bara Gud. Det här var ingen trick. Det var ingen granne som kom med extra olja. Det var bara Gud som multiplicerade oljan. Då kunde Gud få all ära över det här. Det var endast Gud. Tro på allt som Gud säger så att han får all ära. Så bara han är värt det. Sista sak som hon skulle göra. Häll olja i alla kärlen. Hon behövde göra något aktivt. Hon behövde göra något aktivt. Vad är sanningen för kvinnan? Vad är sanningen för henne? Är det det som hon ser framför henne? Eller är det vad Elise säger? Vad är sanningen för henne? Är det att hon har ingenting? Eller är det att det kommer en lösning? Hennes perspektiv är hopplös. Hon hade ingen pengar, ingen möjligheter. Elises perspektiv, det var inte bara hopp, men det var säkerhet. Han hade sett så mycket redan i hans liv. Gud hade använt honom mycket. Elise är övertygad av Guds kraft och makt. Vilket perspektiv skulle hon tro på? Vilket skulle hon tro på? Vad hon ser eller vad Elise säger? När hon tar steget från att lyssna till att göra någonting, så tar henne en steg utifrån otro och in i tro. När vi gör vad Gud säger, när vi lyssnar på Guds ord i Bibeln och sen gör det, så tar vi steget från otro till tro. Det var inte någonting som Elisa gjorde för henne. Hon var inte passivt, hon behövde göra någonting. Och det här, som jag sa, det här är inte bara information, det är inte bara kunskap. Innehållet av det här är nycklar till ett fullkomligt liv. Men bara om vi gör vad det säger. Bara om vi gör vad det säger. Om det här är bara information, så leder det till stolthet. Åh, jag vet så mycket, jag kan så mycket. Men om vi försöker göra vad Gud säger, så leder det till ödmjukhet. För vi förstår vår behov av Gud. För det är inte alltid så att vi kan vara stå här första gången. För då ser vi, nej, jag kan inte göra det här utan Gud. Jag behöver ödmjuka mig. Har Gud vänt en hopplös situation till hopp i ditt liv? Det är inte bara att vi får hopp en gång i livet. Det är inte så att efter Gud har frälsat dig, att du kommer inte få något annat. Gud vänder hopplöshet till hopp hela tiden. För det är vem han är. Det är vem han är. Han kan inte göra mindre än det. Han kan inte göra mindre än att vända hopplöshet till hopp. Det är hans karaktär. Om du har hopplöshet i ditt liv, om det känns att du fastnar i det, om du känner dig hopplös, är Gud den starkaste rösten i ditt liv? Har du låtit honom tala in i situationen? Om jag känner mig hopplös, tror jag verkligen på vad Gud säger? När jag känner mig hopplös, för mig är det att jag har inte haft tillräcklig tid med Gud i hans ord och i hans närvaro. Då känner jag mig hopplös. Jag behöver lägga tid med honom. Då vänds det till hopp. Och det här miraklet är ett tecken av överflöd. Hennes liv är totalt förvandlad. Hon får mer än vad hon behöver. Eller kunde någonsin tänka egentligen. Tro på vad Gud säger, för det förvandlar allt. Det förvandlar allt. När Elisa multiplicerar oljan, det är en förebild av när Jesus mätte 5000 män i Nya Testamentet. Då är det 12 korgar som är utöver. Men här oljan tar slut när det sista kärlen är fyllt. Det är ingen olja utöver det sista kärl. Allt som kommer ut är till användning. Men det här är inte bara en spännande händelse, utan att det visar Guds nåd. Och det visar Guds generositet. Gud är inte en som är långt borta. Han kommer nära människa. Och han visar dem vem han är. Hon vill påverka våra liv. Det här är ingen show. Det är ingen show. Det är en mirakel för kvinnor, för att Gud älskar henne. För att hon har stor behov. Och för att han är barmhärtighetens Gud. Det är inte wow, titta på mig, säger Gud. Han gör det för det är vem han är. Han älskar henne. Hans sätt att lösa situationer kommer utifrån en mirakel. För det är vem Gud är. Han löser inte på ett mänskligt sätt. Han är Gud. Han löser på en gudomlig sätt. Jag tror det var viktigt. Kom igen. Han löser inte på ett mänskligt sätt. Han löser på en gudomlig sätt. För han är Gud. Det enda vi behöver göra är att ge honom utrymme för att göra det. Och vi alla har tiden när vi är som ankaren, när vi är desperata. Det är då att vi upptäcker vem Gud är, hur stor han är, hur stor vår behov av honom är och hur trofast Gud är. när vi har inget annat val än att tro på Gud, så ser vi att det är endast Guds hand som ger oss mat och liv och bönesvar och allt som vi behöver. Och vi växer snabbt när vi är hungriga eller desperata. Vi behöver inte tro på vad Gud säger på samma sätt om vi har mycket pengar och allt är bra i våra liv. Men tänk om lönen räcker inte till, vad gör vi då? Då behöver vi lite på Gud. Hur ska jag få mat imorgon? Jag vet inte. Gud vet. Men också det är så att vi alla har tider när vi är som Elisa. Elisa är en förebild av Jesus i Gamla testamentet. Han är en som visar vem Jesus kommer att vara, vad han kommer att göra. Sen kom Jesus i Nya testamentet för att visa oss vem Fader Gud är. Men sist skickar Jesus ut lärjungarna och sen oss för att visa vem Fader Gud är. Det är inte bara att vi behöver tro på en mirakel från Gud för oss. Faktiskt, vi har Guds uppståndelsekraft i oss var och en. Vi har möjligheter att be för mirakel för någon annan i svår behov. Jag vill dela lite vittnesbord. Adrian sa att jag kunde göra det här. Adrian hade en farbror som hela av hans liv var han emot Gud. Han var ateist, han var väldigt hårt och arg. Men sen ett år sedan ungefär var han svår sjuk med cancer. Och Adrians föräldrar och Adrians kusin och Adrian hade delat om Jesus många, många gånger med honom och bett för helande för honom många, många gånger. Och till slut, 2-3 veckor innan han dog, tog han emot Jesus. Tänk, det är så vackert. Det är nästan varje människa i Adrians familj som har blivit frälst nu. Bara 2 kvar. Men han fick möta Gud. Men sen han sa, men be för mina söner. Be för mina söner. Adrians föräldrar, Adrian, hans kusin, fick ge honom en mirakel av frälsning. Gud gjorde det genom dem, genom deras ord. De blev en mirakel för honom. Elisa kunde ha gett kvinnan pengar. Och det skulle ha visat nåd och kärlek och generositet. Men det är någonting som alla kan göra. När Gud ger henne en överflöd av olja är det generositet och överflöd på ett sätt som endast Gud kan göra. Endast Gud kan göra det, så det är endast Gud som får all ära för det här. Vänner, vi behöver ge världen det som endast Gud kan ge genom oss. Det är jättebra att ge pengar. Det är jättebra att ge tid. Och då tackar folk oss. Men tänk om folk bad om hjälp från oss och vi tillsammans med Gud gav dem en mirakel. Precis som Elisa gjorde för det här ankaren. Då skulle de tacka Gud och inte oss. Förstår vi det här? Vi kan ge dem någonting större än oss. Vi kan ge dem en träff med Gud. Var och en. Om jag har vänner som har svårt att ha barn, jag vill trösta dem, men jag vill egentligen att de får bönesvar. Förstår ni vad jag säger? Jag har en vän som har precis fått ett barn efter 8 år. Jag vill att de får barn. Att bönesvar. Att de möter Gud på ett starkt sätt och deras liv är förvandlat. Egentligen att de först och främst är frälst. Faktiskt. Vi behöver ge världen det som endast Gud kan ge. Och när vi har behov behöver vi ha svaret som endast Gud kan ge oss. För då är det Guds verk och inte mänsklighet. Jag tror på det här. Jag vill leva utifrån det här varje dag. Men jag vill uppmuntra er alla att ta större och större risk närmare det här också. Ska vi stå upp tillsammans? Jag ska be lovsångsteamet att komma fram och börja spela lite under tiden att vi ber om det.